Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
Välkomna till Checkpoint, ett safe space i poddformat där vi pratar om allt ifrån politik, populärkultur, karriär, kreativitet, you name it. Men kruxet är att det är ur ett svart perspektiv.
Där våra obekväma samtal blir väldigt bekväma utifrån våra härliga röster.
Verkligen.
Oftast med tunga gäster som droppar sanningar. Men vi finns alltid här. Your girl Anbara.
Med mig Brandon.
Och med mig Nicole.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej kära lyssnare och varmt välkommen till Checkpoint. Det här är Nicole som du säkert hör. Och den här veckan tar jag, Anbara och Brandon lite extra semesterledigt så att vi känner oss redo peppade inför hösten. Med det sagt har vi valt ut 3 best of Checkpoint avsnitt som du ska få lyssna på den här veckan. Så luta dig tillbaka och njut när du kommer få höra lite bra klipp från samtal vi har haft i avsnitt 57 med Melody Farshin, avsnitt 59 med Fernando och Caio och avsnitt 49 med otroliga Sabina Dumba. Enjoy and we'll see you soon!
Vi pratar om Husby. Om jag skulle, vad betyder Husby för dig, Melody?
Jag får så många känslor när jag pratar om Husby. Mm. Jag får dels en nostalgisk värme, för jag älskar det Husby som jag växte upp i. Jag känner en tillbehörighet. Jag känner för Husby som typ en patriot hade känt för sin nation. Det är verkligen mitt ursprung.
Fint.
Ja, det är en... Det är min flagga. Det är verkligen det är så jag har valt att uttrycka mig. Husby är min flagga för det beskriver mig mer än mina etniciteter. Medans samtidigt som när jag tänker på Husby så får jag någon tyngd över mig. Att det är nästan som det här den familjemedlemmen du är orolig för. Mm. Men som du vill ditt bästa för. Det finns så mycket styrka i Husby att det är sjukt.
Mm.
Det finns så stora namn från Husby. Mm. Det finns typ inte en endaste gata i Husby som inte har ett stort namn som har lyckats. Och lyckats och inte lyckats, det är inte, vikten ligger inte ens i det. Du kan lyckas även om du jobbar på posten och liksom har ett helt vanligt jobb. Alla behöver inte ta den här jättejobbiga frilans, jaga din dröm vägen. Mm. Utan tvärtom, du kan bygga för ett liv i komfort.
Mm.
Men det är mer liksom hur lite folk bryr sig om sina liv.
Mm.
Hur man någonstans har accepterat att man... ens människovärde är så pass lågt att det är värt en tillfällig inkomst.
Så jävla viktigt perspektiv och reflektion. Hur vissa kan utmåla ett visst område på ett visst sätt, men det betyder på ett helt annat för andra. Skulle jag googla nu på Husby skulle jag se bara massa elände. Men när du säger så här, det du beskriver en helt annan historia eller helt andra upplevelser som inte får komma... upp på ytan.
Men ser du en förändring i det Husby du växte upp i och Husby som finns idag?
Om man ska se Husby som min familj så skulle jag säga att det Husby jag växte upp i var min trygga stora syster.
Mm.
Som guidade mig, som formade mig, mm. som skapade alla mina värderingar, mina principer. Lärde mig allt mm. om street smartness, allting om världen, mm. allting om hur du sköter dig i hushållet, allt möjligt.
Mm.
Husby har nu gått till att vara den här lillebrorsan jag är orolig för.
Mm.
Och det har väl även med min ålder att göra, att jag var ett barn när jag växte upp och att jag är vuxen nu. Och liksom ser ett större ansvar gentemot mitt område än vad du gör som barn. För som barn, du tänker ingenting liksom ansvarsmässigt.
Mm.
Men också att den här känslan av oro har gått från... Även om jag fortfarande såklart har en oro för mina systrar, så oroar vi oss mer för våra söner och bröder.
100%.
Än för döttrar och systrar.
100%.
Den skiftningen hade jag aldrig kunnat se.
Jag håller med.
Den här oron, är befogad?
Ja, absolut. Det har inte på dig samma jacka som alla har. Du kanske liknar någon annan eller vad som. Man vill inte ens behöva tänka så. Alltså, men att ens säga en sån sak.
Under förra året, när det pågick jättemånga skjutningar då, så letade man efter en specifik kille. Jag ska inte namnge honom. Men då var det väldigt många yngre killar i Husby som försökte få kontakt med min storebror. För att säga så här, den killen de letar efter, han är typ en kopia utav dig. Och min brorsa då åker ju väldigt frekvent till Husby, för mamma och pappa bor ju kvar där. Och bara, var försiktig. Så det enda som skiljer åt, det är hårfärgen, basically. Och längd på hår. Men om min brorsa har keps på sig eller mössa, så identiska. Och så vi trodde inte på det i början. Var så här, vadå, hur kan de vara så identisk? Så fick vi en bild. Och jag bara, oh my god. Du får inte gå ut alltså. Du får inte. Och sen var det en dag så han skulle köra upp till mamma och deras parkering. Och sen skulle han följa med morsa upp till porten. Och sen skulle han komma ner igen. Och då ser hans fru hur en moped ställer sig framför bilen. Killen i mopeden är helt maskerad. Stoppar in handen i fickan. Och typ, då hade min bror hinner komma tillbaka till bilen och bara stirra på min brorsa. Och hans fru skriker så här, in i bilen, kör nu, för att de tänkte det värsta. Och sen hade den här mopeden kört iväg. Och han var så här, oh my god, alltså, tänk om det var någon som trodde att jag var den personen. Vad hade hänt då? Det kom så nära oss att vi började förstå så allvaret i...
Paranoian.
Ja, att så här, hur man går klädd. Typ min brorsa är 30 plus. Ja, då är så här, men ta på dig skjorta och så här. men alltså, klä dig lite äldre så att man inte misstar det för någon annan. Kör inte sent på kvällen och så här. Och nej, men det var, och då förstår man allvaret i så här, vad som pågick. För innan var det var inte så långt bort, men det var inte så nära.
Nej. Till och med när man är i den änden, att man är orolig, det är den som är orolig. Den andra änden, vem väljer ens att ha blod på sina händer? Vem väljer att ta sig an? Vem vill splittra familjer? Vem vill se till att mammor gråter? Jag tror ingen vill det. Men vad är det som lockar? Vad är det som gör att det är värt? Det är ju en samhällskonstruktion. Det är inte självvållat på något sätt. Man kan inte bara, du vet, såna är de. Du vet, alltså, vifta bort det. Att liksom så här, det får de ta hand om själva. Det är...
Absolut, så viktigt. Och jag tror att vi försöker oftast lyfta just det. Att låt oss ta ett steg tillbaka och ha lite större perspektiv på det här. Och se, vad är roten till det här?
Alltså just för alla oss som ändå har på något sätt haft en mycket, mycket, alltså en närhet till det här. Vi har liksom vuxit upp i det. Antingen har man liksom, ja men, personer i ens familj eller vänner. Alltså när man har sett det. Jag tror att det måste vara jättesvårt att förstå eller ens kunna tänka sig att när man ser på det utifrån. Man vill ju förenkla och bara så, nej men du är dum och ni kommer så, era gener är aggressiva. Typ. Alltså att man bara drar sådana liksom slutsatser.
Våldskapital!
Ja men typ, alltså, de tar med sig från krig, du vet, de är ärrade, de här ungarna. Man bara, nej, men vänta nu.
Utan, de är födda i Sverige.
Ja men exakt, att så här, aj, då är det föräldrarnas fel. Alltså något sånt, att det är så svårt att beskriva, för att det ni beskriver och det du också sätter ord på, Melody, är den här Jag får bara en bild av hur man känner sig. Man känner sig pressad från båda hållen. Mm. Alltså det ena är den här det helt normala pressen som man känner som barn, som ung, som tonåring. Vad är min plats? Vem är jag? Min existens? Allt det här som man går igenom. Men så lägger du liksom på lagret och så är det grupptryck och det är liksom massa saker som händer. Mm. Men sen lägger du på det här trycket från samhället.
Mm.
Du hör inte hemma här. Mm. Du kan inte bli det du vill. Mm. Vi kommer behandla dig illa. Du kommer bli utsatt för våld. Mm. Att liksom de här båda trycken kommer liksom...
Tror inte att du är smartare än alla och så du håller på din plats. Du blir inte avkastad lika mycket som alla andra.
Precis.
Mm. Och så vidare och så vidare. Så, alltså det här, jag håller med.
Och det blir någonstans en... För jag tyckte vi pratade lite där innan vi satte igång. Du beskrev han bara, du hade varit och hållit ett tal på en student. Och du var så, det var väldigt svårt att nå fram till de här 18-åriga grabbarna. Liksom.
Ja, de är jättekola.
Nej, men det var den jobbigaste crowden. Alltså. Nej, men innan jag fick hålla innan talet då, så såg jag vilka jag skulle hålla tal för. Jag har tal för mer människor på högre positioner. Men det här var typ, jag klarar inte av det här. För att de var så nonchalanta och så här... coola och så här, typ, satt lutade i stolen och var så här
typ så här, de lyssnar på sin egen grej i sina hörlurar. Nej, men de är inte ens där.
Nej, men och jag var så här, men du vet, och alltid så här jättetöntigt, du vet, när man pratar så här framtid och skärper och allt, alltid bara så här med tyst, alltså så här whatever. Och jag var så här, oh my god, det här, och jag var jättenervös och min mamma bara, men alltså du har hållit på större ställen. Jag bara, ja, ah, fast inte samma publik, alltså där. Inte samma publik, men det gick ju bra till slut.
Ja. Och jag tror att det är deras sätt att hantera det här. Man är inte van riktigt. Och jag kommer ihåg, alltså du säger, vid två tillfällen när jag jobbade som verksamhetschef för ungdomsgården ute i Hässelbygård. Och vi tog in två föreläsare. Den ena var, jag tror att hon heter Selva, förlåt om jag uttalar fel, men hon som jag inte skrev den här pjäsen och boken, Jag är inte din baby. Och sen tog vi dit Hanif Haziz som är förortspolisen.
Mm.
Men vid båda tillfällena, när hon pratar om sin fruktansvärt känslosamma, alltså, bok och historia, lite sådär. I början så här, man såg hela, de bara, vad är det här? Och sen när hon sa vissa saker, de tyckte, gud vad pinigt. För att hon är väldigt öppen i sitt språk. Alltså, hon lägger ord på det hon vill lägga ord på. Och alla var, ja, men du vet, så obekväm, de flyttade på sig och det var så här, oh shit, de började fnitta. Oh. Men man hörde efteråt hur de snackade. Shit, vad mår... Ja. Så att ibland kan det vara så att det trillar ner efter samtalet.
Mm.
Just där och då blir de så här, återigen, de är inte riktigt så här, inte alltid, inte oftast vana i såna mötesplatser. Mm. Alltså, förstår du, de springer och gör sina egna grejer, men om du samlar dem, då vet de inte riktigt hur de ska navigera sig i ett sådär,
ja,
i
jag
rummet.
Fattar. Men jag vill ju också visa dem så här, jag är samma, alltså så här, jag är en av er, äldre bara, men också husbybo och så här, jag har alltså sett det ni har sett och upplevt det ni har upplevt, men det här är andra sidan när man blir äldre.
Mm.
Men också sen är det en annan grej som triggar in när man träffar en crowd som ser jättekola ut, då vill man samtidigt så här bara, men jag är också cool. Jag kan också vara så här cool, men då blir det så här, ah nej, de tycker inte att jag är cool. Lite
så jobbigt.
Ja.
En av de sakerna som jag kom i kontakt med ganska tidigt, det var faktiskt någonting som du har delat med dig, Fernando, där apropå det här med casting.
Mm.
Du skulle söka för en roll eller en reklamfilm som skulle göras i ett annat land. Du får gärna berätta det själv, men jag tänker, det var ju också någonting som jag kände så här, nej, men det här, så här får inte det gå till.
Jo, det var så här, som man, om man jobbar som skådespelare, så får man auditions liksom.
Mm.
Och är du svart till exempel, så vet du ju, om du är i en agentur, jag var i en agentur vid det tillfället, och då får man olika auditions där. Vi fick det via Facebook då. Vi hade en sån här för reklam och för tv. Och du ser direkt så här, okej, det här är för alla och det här är bara för vita till exempel.
Mm.
Och du blir van med det. Så när det står till exempel av europeisk härkomst, eller du vet så här, ja, det ofta står det europeisk härkomst. Om det inte gör det, då så vet man inte, men om det står så här, alla kan söka, då vet man, nej, svarta också. Men så då var det Ikea som hade sökt en reklamfilm, så den agentur ringde mig och sa, du, de söker en så här rolig kille, och undrar om du kunde köra liksom. om du kunde spela in en minut på vid det här manuset. Och då frågade jag sig, okay, vad är det de söker? För att jag visste att okay, söker de bara vita, men då behöver jag inte liksom. Nej. Då är det bra. Nej, men då söker alla. Och det stod också i annonsen att du söker. Alla kan söka. Och så sökte en humoristisk kille. Nej, men så att då så sökte jag, och då så gjorde du det man gör då, att man spelar in, ja, jag spelar in en minut då, och sen gjorde jag en sån humoristisk grej. Och som skådespelare så vet du att om du inte får något svar på 2 veckor, då vet du att du inte har fått det. Mm. Så du får göra många, så det är inget nytt. Men så fick jag ett mail efter 1,5 vecka ungefär. Fick ett mail där det står så här: om IKEA commercial. Han kan inte få jobbet för han är för svart för den grekiska marknaden. Och jag bara,
de har råkat skicka det till dig.
Ja, exakt, jag fick det mailet.
De har råkat skicka det till
dig. Exakt. Mm. Så jag var så här, okej, ska jag säga någonting? Ska jag inte säga någonting? Men så då tänkte jag så, men då ringde jag till först den här reklambyrån och sa så här, du, jag fick det här mailet. Jag tycker inte det är okej hur ni skriver liksom. Var då för svart för marknaden, antingen var jag bra eller så var jag dålig. Det är väl liksom normalt.
Exakt.
Och då så säger de till mig, ja, men du, allvarligt talat, vi har inte tid. Vi får mycket, jättemycket svar tillbaka och vi pallar liksom inte. Du fick det inte, så är det bara. Du får bara gilla det helt enkelt. Jag bara, okej, okay, men jag tycker inte det var okej, okay, men då får vi ringa till IKEA då.
Mm.
Och kolla. Och så ringde jag till min agentur, och min agentur vid det här tillfället, jag är inte med dem alls längre. Då sa de att, nej, men då sa de sån sak som reklambyrån, nej, men låt det vara, det handlar inte om rasism. Jag har inte ens nämnt rasism. Jag bara tycker att det finns sätt hur du kan säga det och hur sätt som du inte kan säga det. Om jag var dålig, säg att jag var dålig, säg inte någonting om min hud, vi har det med saker. Och att ni frågar, det handlar, jag frågade innan, kan svarta ansöka den, att jag ens ska liksom behöva fråga det. Men jag sa det bara för att jag orkar liksom inte.
Nej, exakt. Lägga ner tiden.
Liksom. Och då sa de så här, ja, men det är sånt som händer. Men gillar de inte rödhåriga, så gillar de inte rödhåriga. Gillar de inte så. Jag bara, och det är min agentur det här.
Not the same thing though.
Exakt. Men det är det här var min agentur. Så jag bara, men hon förstår ju inte. Så jag bara, okej. Okay. Ja. Så ringde jag sen till IKEA.
Jag älskar det här.
Till marknadsansvarig.
Vi blev alla lite kära i dig nu.
Så jag ringde till IKEA och så sa jag så här, du, det här har hänt, det här är han bara, har du mail på detta? Jag bara, ja, så skickade jag det mailet. Så först han sa, ja, det här är inte bra, sa han. Jag bara, men vad ska det vara så här? För ni, det är nämligen så här, det är för er. Och att ni skyltar ju med att liksom, det är för mångfald för er och sånt där.
Exakt.
Och då så sa han då dels att ja, nej, men vi får jättemycket rasistiska mejl från oss att vi har mångfald på jobb på vår, alltså som anställda. Mm-hmm. Jättemånga. Varför har ni det i era kataloger och du vet så här? Får jättemycket rasistiska mejl för. Men så sen så säger han, ja, men om inte vi vill ha bögar eller svarta, så vill vi inte ha det. Och jag bara, jag vet inte vad jag skulle säga.
Va?
Det här är marknadsansvarig, då jag vet inte om man jobbar kvar där, då för IKEA som sa det. Och jag bara, men så det är när du hör de här sakerna, så du tänker så, vad är det? Vad är det,
är
det som
händer?
Ja, exakt, vad är det som händer?
Det känns så.
Och det var då jag bryr mig inte så jättemycket om medier och sånt där, för då var det inte sociala medierna, då var inte Instagram så stort som det är nu liksom, eller. Men och det var då jag valde då att du, det här måste jag för, så jag vill inte ha några pengar, jag har inte fått några pengar överhuvudtaget av detta. Och det var då jag snackade med någon från SVT, och då fick jag från SVT, då gjorde de intervju av det. Och sen när de fick höra att jag hade gjort det, att jag skulle göra det, då ringde reklambyrån, ja, men bara så att du vet, vi är inte rasister, för IKEA hade ringt dem. Vi är inte rasister, vi är judar liksom, så att vi vet hur det är. Och jag bara,
tröttheten.
Jag bara, okej, okay, coolt.
Har de en granne som är svart också?
Ja, jag vet. Liksom,
so it's okay, you know? Ja. Det.
Shabbat shalom. Så att jag bara, jag har ingen aning om, jag har inte ens sagt att vi är inga rasister. Jag har inte sagt.
Men du har inte ens sagt att de är
rasister. Ja. Jag säger bara att jag tyckte inte det var rätt hur ni skrev.
Mm.
Och det var det. Och när jag ringde till er första gången, då blev jag väldigt dåligt bemött. Mm. Och då ringde jag till eran då, chef, alltså som eran liksom kund då. Och då så sa jag det här hade hänt. Och då gick det ut i Aftonbladet, gick ut på SVT och sådana saker. Så.
Men gud vad chockad jag blir över marknadsansvariga, alltså IKEAs svar.
Fast jag blir, I don't know.
Nej, men alltså, vi har så här, de kan, jo men vi har så här, inom branschen tror jag att många vet. Alltså så här att de vet hur deras byrå jobbar och så vidare. Men att man säger
att
det,
man vågar säga det till,
direkt till dig tycker jag är jättekonstigt. För vi är nog mer vana att man, alltså att man är så här, oh, men gud nej, så ska det inte vara. Vi pratar med dem och nej, så här ska det absolut inte vara. Men bara så här, vi väljer, vi bestämmer vilka vi vill ha.
Det är alltså, den historien som du delar med, den, så här får det inte gå till. Så att jag gav ganska många samtal som jag hade i kontakt med, alltså när man ska pitcha in någonting eller ta kontakt med någon byrå, typ, så här kan det se ut. Det här möter vissa människor i sitt yrke som alltså professionell. Mm. Att man inte är tillräckligt en del av normen.
Det som jag upplever att man blir så fruktansvärt trött på, det är att behöva utbilda. Mm. Det är inte vårat jobb längre. Mm. Jag förstår att det var så på 30, 40, 50-talet. Men nu är det 2022. Mm. Vi ska inte behöva utbilda er i någonting. Gör ert jobb, gör er läxa. Liksom. Mm. För det är ju det där som tar så himla mycket energi. Mm. Jag vill bara leva mitt liv och göra mitt jobb. Mm. Jag vill inte behöva göra ditt jobb.
Exakt. Mm.
Eller hur? Mm. Och det är ju det där som man hela tiden kämpar med. Jag har en sån galen story. Jag har inte pratat så mycket om, men det kanske är dags.
Ta fram popcornen. Jag är jätteredo.
Let's go.
Okay. Det är en bandad tv-inspelning på TV4. Och det här är 15 år sedan, säger vi. Jag hade precis gjort Fångarna på fortet. Och ni kan ju förstå liksom också vilka ripple effects det hade.
Mm.
Det var ju så många som hatade att jag som svart var med det där liksom med Gunde. Det var så jävla svenskt. Liksom. Och vad har hon där att göra? Hur som helst, det blev ändå typ TV4s mest sedda program, den tv-serien. Så att det var bra. Så nu ska det göras ett nyårskarameller, så jag är inbjuden för att prata om årets säsong då. Vi sitter där och då är det några andra revykollegor från Falkenberg. Jag tänker inte säga vilka det är.
Mm.
Men man pratar lite om vad som har hänt under året och så visar de lite bild eller filmklipp. Och ett filmklipp kommer upp med de här två revykillarna som drar ett skämt där en ordet flyger fram och tillbaka liksom, i flera minuter.
I sändning.
Som tur var är det här bandat.
Okay.
Så att det går inte direkt ut. Liksom. Men det är en hel publik på 200-300 pers. Och det är Agneta Sjödin och det är Bengt och det är alla möjliga människor. Och helt plötsligt så har du då liksom 300 pers som tittar på mig. Och undrar hur jag ska reagera. Liksom.
Exakt.
Och jag blir chockad. Och bara, vad hände nu? Då säger den ena programledaren så här, ja, det där blev ju lite tokigt.
Bara lite tokigt? Okej.
Okay. Och sen så är det någon som säger, men jag har faktiskt ett barn som också är adopterat. Nej, men... Alltså det bara flyger så mycket grejer, va? Så att jag reser mig upp och går bara. Jag känner så här, jag kan inte säga någonting. Så jag reser mig upp och går. Och så ringer jag några kompisar som jobbar som journalister och bara, nu blir det Aftonbladet och nu blir det Expressen och nu blir alla grejer. 15 år sedan innan sociala medier. Men jag tänker så här, jag pratar med liksom en PR-person. Hon bara, gör så här först. Ring till nöjeschefen på TV4 och tala om att om inte ni åtgärdar det här å det grövsta direkt så går jag till alla tidningar.
Mm.
Och han är judisk.
Mm.
Så han bara, ja, jag förstår och det här, så här ska det naturligtvis inte vara. Liksom. Sen skickar han en bok till mig. Och en bukett blommor. Boken är Den lilla prinsen som handlar om utanförskap.
Yeah, because you need to read that book. Eller vadå? Det var ju du. Det var inte de här.
Det var ju de som skulle läsa den. Det är inte...
So, that's a story for you.
Men det sändes inte. Alltså
de klippte bort det. Och sen så startade de någon grej på TV4. Och det var man väl... halvnöjd med att jag krävde, efter mycket fram och tillbaka, jag krävde att de skulle gå igenom alla sina arkiv. Allt de har. Och ta bort allt som har något som helst rasistiskt. Liksom. Det får inte finnas en smula av någonting någonstans. Och det sa de att de gjorde, men vi vet alla att så är, riktigt så är det ju inte. Det finns ju fortfarande grejer kvar. Men det, vi fick i alla fall någonting gjort utav det där. Och det gör ju liksom att så här, okej, det här ska jag leva med. Men lever ni med det? Nej, de bara går vidare.
Nej, de går ju vidare.
Nej, men jag tänker att det är så otroligt coolt att ha den unga generationen som nu sätter ner foten och bara, den här skiten flyger inte.
You're cancelled. Eller ändra.
Exakt. Och det, för att vi, och det är väl det liksom, min generation har inte riktigt haft kraften alla gånger.
Det vi, alltså, och verkligen varför också vi bara ville starta den här podden, men just att varför man får, eller man tar det, är ju för att man också är så otroligt ensam i det. Alltså det finns inte ens utrymme för att hinna reflektera.
Exakt.
Det är ju det som är skillnaden, att man sitter ensam på en scen med så här 300 pers och bara, hur fan ska jag reagera? Om du hade haft 5 personer som tittar på dig och bara alltså, och höll med, då tror jag att man får en annan power, att du får en bekräftelse att det här var inte rätt. Men, och så är det också så här, eller ska jag uppfylla en stereotyp?
Exakt.
Ska jag bli the angry black woman? Det är så mycket som händer i den där situationen. Och sen är det också så här, jag bara orkar inte. Ni är dumma i huvudet. Alltså, det är så mycket där, men just att när du helt plötsligt börjar ha forum. Vi kan ju connecta på ett helt annat sätt idag med sociala medier. Vi kan prata i liksom låsta grupper när som helst. I realtid. Berätta vad som händer eller livestreama. Du kan liksom få det här stödet så här fort. Och inte veckan därpå. Så att där blir det ju också en allting bara sker mycket snabbare. Men just att så här, bara att veta att man inte är ensam, det förändrar ganska mycket. Att du berättar en story. Jag kan ju reflektera tillbaka nu bara saker man var med om när man var liten eller så. Och då man bara, okej. Jag hade så här polares kompisar som bara benämnde mig som N-ordet. Och man bara, okej, eller vad ska jag göra? Exakt. Nu så bara, ja, det är ju hus i helvete. Jag hade ju, nej men, för det är det som är skillnaden. Du vågar ju knappt berätta för dina föräldrar för att det är så här, du fick åka till något fancy landställe och du vill vara tacksam. Medan idag hade man ju, Så det, nej men, eller hur? Alla vet. Det är så, du sitter på den här jävla ön och bara, så det är bara en båt som kan ta mig hem. Så jag kommer inte säga någonting.
Jag
kommer bara,
jag får svälja den.
Exakt.
Alltså. Ja, jag fattar.
Fan vad viktigt det är att göra en egen investering kring hur, i sitt mående. För att det är ändå någonting som jag tänker att jag var, det var inte så länge sedan jag var i London och hälsade på min mamma, och när jag pratade med henne om hur hon har haft det i Sverige och varför hon flyttade till London, hon bär på så mycket saker och ting som hon aldrig fick möjlighet att sätta ord på. Alltså, och även investera kring, ja, men hur mår jag egentligen i det här? Varför mår jag så här? Eller hur är jag i de här konstellationerna? Varför är den här, kvar den här relationen som ändå fördärvde henne mer eller mindre? Just det där, förstår, du nämnde den, alltså, hur mår jag i den här kontexten med den här människan?
Jag och min pappa har pratat jättemycket om det där. Att så här, alltså, jag fattar att han inte har gjort det här, för att han har inte haft möjlighet att, alltså, han har inte haft möjlighet att göra det här. Men att han har gjort det han gör ju att jag kan sitta här och bara, men hur mår vi då? Men det som jag tycker är så fantastiskt att så här, alltså så här, jag har kunnat sitta i min terapi liksom, och ringa honom sen och bara, det här kommer fram till, och det, han får ju massa nycklar av att jag går.
Alltså, det är häftigt.
Jag går ju för hela min familj. Alltså det blir ju så. Jag går ju för att de inte går. Men det är de som behöver gå. Det är sant. 100%. Alltså jag kan sluta. I'm good.
Jag vill inte ge mina barn men. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara, men så här, jag vill inte skada mina barn eller ge dem men.
Nej, mer än nödvändigt, 100%.
Nej, men alltså...
Nej, men vadå? Skada kommer vi säkert göra, men man vill inte göra det mer än nödvändigt.
Men jag vill inte göra det mer än...
Och det är precis det jag tänker. Att jag bara, yo, my mom fucked me up. My mom fucked me up. Men jag känner också så här, men hur länge ska jag hålla på så? Förstår du? Jag orkar inte, jag är 28 bast nu, det räcker. Och då får jag vara så här, okej, vet du vad? Jag tänker ta ansvar nu för min egna energi och vad jag vill och vad jag inte vill vara. If that means cutting you off, I will. I love you. I am very grateful that you gave birth to me. Tack så mycket. Men du vet, Jag tänker säga nej till den ugandiska mentaliteten. You should just be thankful. I am. You should just be thankful.
You have to be thankful.
Of course, because me, I gave birth to you. What do you mean?
I'm telling you
because what you are telling me that you are telling me like I left you on the street.
Listen,
I had no say in coming to this world. Jag valde inte det här. I didn't choose this. Det här var inte mitt val. Jag är här och försöker göra det bästa av det du har utsatt mig för just nu. Förstår du? Men jag tror att man har ju väldigt mycket, det känns speciellt i Sverige. Det känns bara som att man, det är så mycket så här, tack så mycket. Tack så mycket.
Ja, men den här alltså grejen, och det är
tack så mycket. Alltså, vadå, tack så mycket?
Alltså, nej, men typ jag måste vadå, bara berätta.
Tack så mycket.
Det där har jag typ lärt mig från min farsa, alltså så här, ska säga tack, alltså jag vet inte hur många gånger, men typ så här efter att jag fick min son, så hade jag vet inte hur många komplikationer raddade efter varandra när jag låg på sjukhuset. Och det kom ju så här sköterskor hela tiden, skulle kolla blodtryck och det ena och det andra. Och ibland var det sån rullians i rummet att jag hann inte säga tack till allihopa och kolla dem i ögonen. Så en gång så var pappa med mig. Och sen såg han typ så här, någon skulle typ kolla mitt blodtryck och den ena höll på med något annat. Och jag var helt förvirrad. Mind you, min son också på neonatalen. Då så här, pappa bara på somaliska så här, men hallå, säg tack. Tack. Mm. Och sen ibland gick han in i stället och bara tack. Och jag var så här, what are we thanking for? Alltså så här, bara, vad är det jag säger tack till? Alltså hon har precis plockat upp instrumentet och bara satt den på mig. Så jag ska säga tack för det. Tack när hon har gjort testet. Tack när hon har tagit av sig den. Tack.
She's getting paid.
Och jag var så här, jag bara kunna tycka synd om mig själv just nu för att jag är i den här situationen. Och bara, jag vill inte sitta och säga tack hela tiden och vara så här... Jag är fortfarande, alltså så här, visst var jag glad över att situationen inte var värre, men I just wanna sit in my misery i en stund och bara kunna vara i den här känslan av att jag inte kan få träffa min son. Så kan jag bara få vara där? Nej, men då skulle jag vara så jävla tacksam över allting.
Hörrni gänget, glöm inte att subscriba på podden där du lyssnar på poddar. Och framförallt betygsätt, give us them 5 stars.
5 stars.
Let everyone know att Checkpoint is here to stay.
Och glöm inte att gå in och supporta oss på Acast Support.
Följ oss på Instagram, checkpoint_podcast.
Do it now.
Checkpoint!
Med mig, Brandon och...
Your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Syns, hej då!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.